Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Innan vi sätter igång dagens podd så vill vi bara passa på att slå ett slag för vår nyöppnade webbshop. Det är öysnack.se, utan ö då, så oysnack.se. Där hittar ni lite öysnack-merch i diverse former.
Nej, men det är roliga motiv och sånt där som vi har satt ihop. Och det, vi har verkligen försökt att skapa något riktigt fint för att få till lite nya motiv och lite intäkter till klubben bland annat. Så att, ja, var inte rädda för att klicka hem en tröja till dig själv eller någon du håller kär eller något sånt där. Så blir vi glada.
Det blir vi. Nu över till dagens podd.
God dagens på er alla öjsare. Idag så är det dags för ett avsnitt av Öjsnack som jag har sett fram emot att spela in väldigt mycket. Och som jag vet att du också har sett fram emot, Marcus. Det är en intervju vi ska göra som skiljer sig lite från de intervjuer vi gjort tidigare. Vi ska inte prata så mycket sportsligt idag, utan vi ska prata lite mer strukturellt kan man säga.
Så är det. Idag så har vi med oss klubbchefen, eller tillförordnade klubbchefen då, Andreas Karlsson. Han har ju också varit ganska länge i föreningen, varit tränare först och sen varit akademichef och sådär. Så det blir ett längre samtal om akademin, om ÖIS arbete nu, om ÖIS arbete framöver. Så det blir väldigt intressant att prata med Andreas, tror jag.
Ja, men det tror jag också. Det ska bli riktigt spännande och jag tänker att vi ska väl inte dra ut allt för mycket på det. Det kommer ju komma en lite mer klassisk podd efter nästa match där vi bland annat pratar om 4-0-seger mot Brage som vi tyckte var jävligt trevlig. Men idag så ska vi fokusera på en intervju med Andreas Karlsson. Så vi lämnar väl över till oss själva och Andreas helt enkelt på en gång.
Det gör vi. ÖIS är världens bästa gäng. Då välkomnar vi Andreas Karlsson till Öjsnack. Välkommen.
Tack, tack.
Hur är läget med dig idag?
Det är bra. Det har varit en bra helg med bra resultat för våra damer och herrar. Då är det lättare i alla fall att jobba på måndagar och tisdagar så där i början på veckan.
Mm. Ja, precis. Det var ju damerna säkrar ju seriesegern i division 2 och får kvala upp till ettan och herrarna vann storseger mot Brage. Det är en härlig känsla då på hela gården kan jag tänka mig nu efter.
Ja, det är det absolut. Det är en härlig känsla framförallt kring damerna där man liksom har fyra en serieseger. Men kring herrarna är det ju jätteviktigt att inte slappna av, utan vi är fortfarande i ett jättetufft läge och de andra lagen vinner också. Så att där får man njuta kort och sen så är det mot bästa match nu mot Halmstad. Men damerna är lite enklare, för där har man ju nu en match som, ja, där man egentligen bara behöver hålla en god form inför kvalet. Den helgesmatch betyder ju ingenting längre när vi har vunnit serien. Så.
Ja, precis. De har väl ändrat om serien lite där, så det blir kval även om man vinner tvåan, va?
Ja, de gör om division 1, alltså serien över oss, har varit 6 stycken serier. Det ska bli 3 stycken. Så annars så har ju alltid vinnarna i division 2 gått upp. Men anledningen till det är att de som har vunnit division 1 har ju fått kvala upp till elitettan. Och det har gjort att man har vunnit ganska högt upp i seriesystemet. Men så har inte alla fått gå upp, så då vill man ha bara 3 serier. Så att alla vinnarna i division 1 går upp i framtiden. Det kommer man göra i tvåan också givetvis. Men också att man är mer förberedda. Man har faktiskt en del lag dragit sig ur elitettan. Så det blir lite tuffare. Det är som man gjorde på herrarna för ett par år sedan när man skapade superettan och division 1 södra norr. Så är man det på damerna nu.
Det är väl ett ganska bra sätt att skapa en lite mer jämlik division 1 för damerna också. Är det väldigt många serier och väldigt många lag, så kan ju i alla fall jag tänka mig att nivån blir ganska ojämn liksom.
Ja, så är det. Går du in och kollar i tabellerna nu så är det ju jättestora skillnader från toppen till botten. Och så ska det inte vara i tredje högsta serien i den aktuella. Oavsett om det är damer eller herrar, så måste det vara jämnare matcher om det ska vara utvecklande också för klubbarna som är det.
Mm. Ja, men så är det ju. Jag tänker att vi ska gå över på ett lite klassiskt segment som vi alltid brukar ha med i podden när vi intervjuar folk. Och det är fem snabba som gäller. Så vi inleder med en kontrollfråga. Vilket är ditt favoritfotbollslag?
Öjs.
Ja, det är rätt. Vad gör du helst på fritiden?
Är med familjen.
Favoritspelare? Du får välja vem du vill.
Vem jag vill? Mm. Jag skulle nog säga Zlatan faktiskt.
Ja, men han är mäktig Zlatan. Det kan man ju inte
dementera. Ja, vi är nästan jämngamla och det betyder ju också att kan spela fotboll nästan.
Ja, det är så alltså. Ja, bästa fotbollsminne då?
Det var svår. Bästa fotbollsminne. Det finns så många, men ganska oj. Ja, men då får du nog ändå kvalet. Alltså ändå kval. Ja, jag skulle säga derbyt mot Gais. Det faktiskt blev 4-4. Kanske lite dåligt så. Men det var just vad jag tyckte, att Jens Kajus slog igenom med dunder och brak då i den matchen. Och jag hade själv haft han i akademin och tyckte det var en stor genombrott. Så det blev en speciell känsla. Så,
ja, men det kan jag förstå. Ja, det var helt otrolig match på alla sätt.
Ja, samma match när vi inte vann. Men det var ett otroligt genombrott av en spelare. Ja, just det.
Ja, det var synd att Aydin var på fel lag där i den matchen.
Ja, precis. Sen har ju mycket nytta Aydin efter det, som tur är.
Ja, vi får
förlåta honom, tycker jag. Vem skulle du säga är din största förebild?
Det är mina föräldrar. ÖIS är världens bästa
gäng. Ja, men då var vi klara med de frågorna där. Men jag tänker liksom, alltså det, om du beskriver lite om din bakgrund. Du är väl uppvuxen i Grästorp, om jag inte är helt fel ute.
Precis, en mindre ort utanför 10 mil från Göteborg ungefär. Flyttade till Göteborg när jag var 21 och är idag 42. Så jag har levt exakt halva livet i Grästorp, nu halva i Göteborg. Så att, snart kanske jag blir mer göteborgare än en grästorpare. Precis. Har sambo, två döttrar. Började egentligen med fotboll, spelade själv fotboll, men bara till 20-årsåldern. Sen så flyttade jag och började jobba inom Volvo här och jobba kvällar och sådär, så slutade. Sen när jag var 25 ungefär så saknade jag fotbollen och alltid gillat ledarskap väldigt mycket. Så då började som tränare för ungdomar i Torslanda IK. Och sen så gjorde jag ett par år där, samtidigt som jag jobbade på Volvo som arbetsledare. Och sen satt jag lite i styrelsen i Torslanda som fotbollsansvarig för damerna och herrarna. Och testade det. Och sen fick jag frågor. Så rekryterade jag faktiskt några tränare från ÖIS till Torslanda. Och så kom jag egentligen i kontakt med ÖIS första gången. Och sen så blev det en omvänd rekrytering, att jag blev rekryterad till ÖIS som tränare då, 2014 till akademi i P17. Och på den tiden jobbade jag då som inköpare istället på ett större bolag. Sen gjorde jag 3 år som tränare här vid sidan av det vanliga jobbet då. Och sen tog jag ett sabbatsår 2017 när jag fick min första dotter. Och sen 2018 så fick jag frågan om att komma tillbaka som akademichef. Och då tyckte jag det lät spännande. Sen, ja, så det har ju varit fram tills nu då. Jag tog över efter Niklas tillfället här under hösten här då.
Ja, det är en ganska unik resa, får man ändå säga, på ett sätt liksom. Men din egen spelarkarriär och så, hur såg den ut?
Den var ju, jag slutade när liksom det var dags för seniorfotboll. Jag spelade lite grann bara. Så, men ingen var väl duktig så, men hade inte liksom tränade inte tillräckligt mycket, skulle jag säga. När man kom, jag började jobba skift väldigt tidigt och sådär. Så att jag var okej. Kunde säga att jag var ok också. Inte elitfotbollsspelare, tror jag inte, men i alla fall. Men tränat lite hårdare. Men att, men jag spelar ju med både Erik och Marcus Darin som gick till ÖIS. Nu var ju Marcus den som gick bäst för. Men Erik var ju väldigt skadedrabbad tyvärr. Men han var ju en jättestor talang faktiskt. Så att, ja. Så det var väl egentligen kanske då också en del av kontakten med ÖIS. Att de gick hit och som man har spelat med i många år. Så.
Ja. Ja, men det kan man ju förstå. Alltså när du liksom insåg att du saknade fotbollen och så som du berättade, så blev du ju tränare liksom. Kände du redan när du spelade själv att du tyckte det var intressant att ha de här tränarrollerna och liksom ha en liksom ledarskapsuppgift mer än en spelaruppgift?
Ja, så har det alltid varit. Jag har alltid varit extremt intresserad av ledarskap och både jag ofta varit lagkapten och oftast liksom i de flesta sammanhang med både på arbetsplatser och med vänner så gillar jag liksom att ha en ledande roll. Jag skulle göra värnplikten så skulle jag bli gruppledare. Och, ja, jag har alltid stort intresse för att leda andra människor i olika sammanhang. Och tycker det är extremt spännande att få folk att dra åt samma håll och jobba hårt för att man ska nå gemensamma mål och sånt.
Mm. Ja, men det är en... Det är en bra egenskap liksom och vara tränare då liksom. Men jag tänker alltså när du liksom fick för dig att bli tränare där i 25-årsåldern, hade du någonstans kunnat se framför dig att du liksom skulle vara klubbchef i ÖIS 15 år senare liksom?
Nej, absolut inte. Och akademichef och sånt var inte så, det var ju heller ingenting man pratade om, men det var inte akademi var på samma sätt när jag började som tränare, så då var det liksom här i nivå fotboll som man pratar om då. Det har ju gått ganska snabbt i elitfotbollen hur den har förändrats. Så. Men min drivkraft har alltid varit egentligen att jobba med ungdomar och talangutveckling. Jag tycker det är dels att det händer så mycket och de är väldigt går att påverka väldigt mycket och hjälpa dem att försöka nå sina mål och drömmar.
Mm.
Så att ganska tidigt när jag blev tränare så var jag aldrig intresserad av att bli seniortränare, utan alltid varit extremt intresserad av precis under A-lag liksom, där själva där det är nära att nå seniorfotbollen och så. Men ja, så att jag har inga tankar på varken akademichef eller klubbchef, alltid egentligen där jag ska träna. Sen har ju det varit, när man har fått frågan, varit spännande utmaningar, och att man då ska, istället för leda spelarna så när jag blir akademichef så skulle man leda tränarna, och nu som klubbchef så ska man ju leda organisationen istället. Så det är ändå ledarskapet som fortfarande är samma spänning och utmaningar tycker jag. Så.
Du har ju tidigare haft, du hade någon ledningsroll på Volvo där, eller hur var det?
Absolut, ja precis. Och arbetsledare så.
Ja, känner du liksom att det är någonting som hjälper dig i det arbetet du utför idag?
Ja, jag tycker alltså ledarskap generellt, man kan ta det till många olika områden, för det är ändå, om man ska leda människor i alla fall, så tycker jag att då kan man ta mycket bitar från både idrotten och från olika tidiga yrkeserfarenheter. Och sen har ju Volvo väldigt fina sidor som jag tycker man kan ta på fotboll med väldigt mycket struktur, ordning och reda. Så där har ju kanske just den branschen kommit extremt långt och man ska optimera allting och sådär. Men framförallt kan man ju ta med sig grupper, alltså att leda grupper och få grupper att dra mot samma mål och så. Och det har man ju nytta av här också. Vi har ju mycket målsättning att göra här, inte bara sportsliga. Vi har ju publik och evenemang och kupper vi driver. Och, alltså, här är ju också mycket att jobba med målsättningar. Och, ja, vi har även intäkter på marknad och så. Så att det...
Ja, men du blev ju då rekryterad till ÖIS där 2014 som du sa. Du jobbade väl lite i P17 och P19 då på den tiden, va?
Ja.
Yes. Hur var det att liksom byta då från Torslanda till ÖIS, som ändå, nu är ju Torslanda på, de är väl i tvåan eller något sånt, va? Men ÖIS är ändå ett steg högre upp då. Hur var den liksom, det bytet där?
Ja, precis. Då när jag faktiskt satt som fotbollsansvarig så vann vi med både herrarna och damerna division 2. Så vi var i division 1, och när jag kom till ÖIS då var ÖIS precis och ramlade ut ner till division 1 även 2015. Så det blev nästan, ja, Det var ju samma serie, men man kände ändå att det var en helt skillnad på föreningar, att det ändå fanns ett elittänk här. Däremot var det väldigt nära efter konkursen, vilket man kände att förutsättningarna just där och då var inte så extremt mycket högre. Spelarna var givetvis av högre kvalitet och bättre utbildning, om man hade fotbollsgymnasium och allt det där. Men det var ju fortfarande mycket tuffa situationer när det inte fanns pengar till att genomföra saker och sådär. Och ja, anläggningen var haft en tuff tid, den ägdes ju inte utav oss själva då och sådär. Så att, men man kände givetvis kring herrarnas matcher då att det var ett helt annat intresse kring klubben generellt så. Men kring själva ungdomsverksamheten så var det ändå, man hade gjort kraftiga nedskärningar precis när jag kom, för att man hade haft mycket heltidsanställda och sådär, och det hade ju varit en upprensning. Så det var inte så mycket folk som jobbade då i ungdomsverksamheten på heltid, med mycket arvoderade folk. Idag är det ju ganska många som jobbar heltid igen, som jag har fått upp. Så att, ja. Så på den tiden, ja, som jag jobbar ju parallellt och hela tiden sådär idag. Så att, men det man, visst, klubbstorleksmässigt var det ett helt annat intresse kring herrarna och seniorfotbollen, så är det.
Mm. Ja, men du nämner ju konkursen där som ju påverkade ÖIS väldigt, väldigt hårt. Och det är ju ändå ett tag sedan nu jämfört med när du kom till ÖIS. Liksom, hur har förutsättningarna liksom förändrats sedan dess till idag? Liksom? Är det en helt annan grej nu med förutsättningsmässigt?
Ja, det tycker jag absolut. Både kring herrlaget tycker jag. Tränarna har heltidsanställningar. Det var det faktiskt inte heller då när jag kom, utan det var huvudtränaren bara typ som en heltidsanställning. Sen var det många halvtid och så, och även spelarna. I akademin var det ju absolut ingen heltid. Det var ju någon som hade kanske 10-20% tjänster, och idag är det både akademichef heltid, ungdomsansvarig heltid, fotbollsansvarig ungdom heltid. Och sen har vi nu också de här två killarna från Real Sociedad på heltid. Och sen är det ju några tränare då som har nästan halvtid och sådär. Så det är ju helt andra förutsättningar idag än vad det var då. Så.
Ja, och liksom akademin har ju ändå byggts upp, får man säga. Och det är ganska många som har tagit klivet upp i A-laget. Du nämnde väl Jens Kajus där som kanske är den som har nått allra längst från... på senare tid då, från akademin. Var det någon mer som är uppe eller har gått upp till A-laget som du var med och tränade där i under dina år?
Ja, men då har de nästan lite lämnat igen. För det har ju varit målvakterna Oskar och Oskar Blanco, Hjalmar Bäckström var uppe. Och sen var ju även Arvid Sigurdsson, hade jag en sväng i P19, Otto Pettersson. Ja, det är ganska många, och det har ju varit också kanske utvärderingen kring när jag själv varit akademisk hela tiden. Att först var det mycket målsättningen när jag tillträdde att vi måste försöka få upp spelare till A-laget. Och det tycker jag att det är ganska lätt, det är bara egentligen att skriva korta kontrakt med akademiken. Sen kan man byta ut den mot en ny, så uppfyller man ju det målet hela tiden, att flytta upp spelare. Så att, sen börjar vi ju titta mycket på att få... Spelarna ska ju också göra avtryck, de ska kunna ta speltid, och också sen ska man också gärna då kunna sälja dem vidare, eller framförallt att de hjälper oss att lyfta laget. Och där är vi lite idag, att det är fler och fler som börjar ta speltid, men vi är ändå att vi vill behöva upp en nivå till, för vi vill ju också att de här killarna ska ju ta startplatser och verkligen tävla om speltiden. Så att det är det vi tittar på nu och känner att, så jag tycker att det har tagits kliv hela tiden, men vi har fortfarande en bit kvar att göra. Så vi har ju skruvat en hel del på akademin senaste åren här för att få till att det verkligen är fler som också startar i varje match, och också att det finns fler säljbara. Nu har ju Herman sålts vidare, men jag är tillbaka här, och så Jens då. Men det är ju också en intäkt för föreningen och ett sätt att utveckla föreningen också.
Ja, men precis. Det är ju Herman då, var ju åtminstone startspelare innan han gick till Sirius där. Nu startar han ju i helgen då och sådär, och några starter. Olle har väl haft några starter, men sen har vi ju ganska många i dagens A-lag som kommer från akademin på senare år då. Paulsson är väl innan din tid då, men som ändå liksom har en plats i A-laget, så på det sättet är det ju bra så. Men vad är det som ni har liksom gjort rent konkret för att det ska bli ännu bättre framöver då?
Ja, dels det första jag såg det var att i ÖIS, när jag var tränare här, så rekryterar man väldigt mycket spelare när de var 17 år in till ÖIS akademi då. Då hade man bara akademi från 17 år. Dels är det väldigt kort tid, tyckte jag personligen, att jobba med spelarna. Och nummer två är att man det är väldigt viktigt att få in dem på fotbollsgymnasiet. Och fotbollsgymnasiet, att uttaget, att söka till fotbollsgymnasiet gör man när man är 15 år. Och att då spelarna skulle komma när de var 17 år, då hade de redan missat det. Det betyder att om man tränar fotbollsgymnasiet så tränar man 3 pass på morgonen och 4 på eftermiddagen. Då ligger man på 7 pass i veckan. En spelare som inte går fotbollsgymnasiet tränar 4 pass i veckan. Och då var jag på en föreläsning bland annat om idrottsgymnasium, där man har forskat på alla som elitidrottar i alla idrotter i Sverige. Så har 90% av alla de som elitidrottar i alla idrotter har gått idrottsgymnasium. Och att ÖIS då gjorde valet att inte satsa så mycket på att ta ut de här spelarna till fotbollsgymnasium, rätt spelare med rätt förutsättningar och potential, gör att vi la oss i korgen med 10% och de här som skulle lyckas, alltså det var liksom mycket svårare. Så då har ju mitt jobb varit först och främst att få ner åldern då vi börjar ta ut spelarna till akademin. Så det gör vi ju nu från 15, men kommer sänkas till 13, sen kommer det inte sänkas mer. Men nu är just det från 15 har gjort nu, vilket då gör att man får god tid på sig att välja ut. Vi har ju 10 platser, välja ut de rätta spelarna och då få in dem och få upp dem på den här träningsmängden. Det har ju redan gett oss en väldigt stor effekt. Sen har vi nu då också tittat över lite att ha en väldigt bra träningsstruktur. Vad ska man träna i varje ålder? Inte liksom att bara träna som ett seniorlag. För ungdomsfotboll handlar det om att vad behöver jag kunna när jag är 15 för att sen klara 16? Vad behöver jag kunna när jag är 16, 17, 18, 19? Precis som i skolan. Man ska gå 7, 8, 9, sen gymnasium. Sen ska man ut i arbetslivet. Det är ju samma sak här. Man ska gå högstadiet och man ska gå gymnasiet fast man pluggar fotboll. Och sen ska man, arbetslivet är elitfotboll då. Så.
Ja, vi båda har ju gått idrottsgymnasium fast i friidrott då. Så vi vet ju vad det innebär, liksom vilken fördel det är så.
Ja.
Du blir ju akademichef där efter några år. Är det liksom... Och då fick du mer ett övergripande ansvar över akademin, som du sa innan, ansvar över tränarna då. Vad, liksom, lite kortfattat, vad innebar det att liksom bli akademichef? Det var ju en stor förändring såklart från att vara bara tränare, men liksom, vad innebär det rent övergripande så?
Ja, först var ju då helt då var jag ensam när jag fick erbjudet att bli, så var det först på 50%, så då var jag ju den enda anställda på 50%. Då hade jag ju ansvar för hela ungdomsverksamheten och akademin, allt som gällde ungdom i Ungs. Sen har vi lyckats jobba upp lite ekonomi i ungdomsverksamheten, och då har vi anställt en ungdomsansvarig och en fotbollsansvarig ungdom. Så då har jag egentligen släppt det till dem, fast jag är ju övergripande ansvarig mot styrelsen var jag då. Men de drev ju själva det här. Ungdom är ju då det föräldrar och alla barnen och flickor, pojkar och flickor tränar. Och att man då jobbar mot föräldrar, så att det är bra träningar även där. Och att vi får upp spelare därifrån. Men sen hade jag ju då ansvar för rekrytering och både av spelare och tränare till akademin. Och förhandlingarna med de avtal för tränare och sådär. Nu har vi ju fått 2 killar från Real Sociedad som Real Sociedad bekostar. Men de jobbar här. Och då är den ena ju scout. Så då har man ju inte rekrytering. Utan han tar ju fram förslag på spelare. Så får akademichefen sen nu då sköta kontakter med föräldrar och så. Och klubbarna vid rekrytering. Och sen har vi ju då en som blir utvecklingschef. Så att han jobbar ju med tränarna och träningsmetodiken och matchmetodiken. Så att idag är... Ja, det är alla de 3 rollerna, men idag när David nu har det så är det 3 personer som, ja, förut var jag ensam och gjorde alla 3, nu är det med utspritt, så att det är väldigt bra organiserat nu. Och då är ju akademichefen mycket övergripande och se till att följa budgetar och följa upp alla olika verksamhetsområden och sådär. Så att lite annorlunda roll idag än vad det var när jag tillträdde faktiskt.
Alltså alltså när vi snackar om det här så märks det ju verkligen att akademin har utvecklats de senaste åren under din tid jättemycket. Men om det finns liksom, om det finns någonting, någon sån här utmaning som du känner att ni verkligen jobbar med väldigt mycket nu, finns det någon sån? Eller vad är liksom, vad är det ni drömmer om att kunna utveckla ännu mer med akademin liksom?
Ja, det är så att det är ju ett spelarintresse och sen så är det ju långsiktigt. Alltså det här jobbet som är gjort nu, man ser som har nu skett de senaste 2 åren, man får inte glömma det anställs väldigt många bara de senaste 2 åren på akademin, så det är en väldigt stor satsning från klubben de senaste 2 åren, plus att det är Sociedad nu tillför de här. Det kommer ju ta 3 till 5 år innan man ser frukten i seniorfotbollen, för de är ju ganska unga, de här killar man nu rekryterar in och sådär, och det tar ju ett tag, men nästa utmaning nu, det är ju att få huvudtränarna att kunna jobba heltid med fotboll. För att då kan vi också ställa mycket högre krav på planering av träning, uppföljning av träning, samtal med spelare, tränare, spelare, videoförberedelser för spelarna, individuella utvecklingsplaner. Men då måste också tränarna ha mer tid, så att det vi jobbar med nu, det är ju nästa steg, det är ju att när vi har alla de övergripande personer på plats, det är ju att Chabbe nu då som utvecklingschef ska ju också ha tillgång till tränarna, till framförallt huvudtränarna, så att vi får, det är ju nyckeln, att ju bättre träningar de genomför, ju bättre utbildning har vi. Det är ju precis som i skolan. Om man ger lärarna goda förutsättningar att hålla sina lektioner, så kommer eleverna bli bättre. Och det är samma sak här. De är ju lärare, fast vi kallar dem tränare. Det skulle jag säga nästa steg nu för oss, vilket vi hoppas nå här i framöver.
Ja, men spännande. Alltså, man kan ju alltid se det lite som att alltså, akademin, det är alltid framtiden för ett fotbollslag. Och tror du liksom att en sån liten faktor som att vi börjar och liksom sätta in 15-åringar och får dem att gå elitfotbollsgymnasium, kan det vara en sån ändå ganska, alltså det är ju ändå en ganska enkel grej, om man får uttrycka sig så, som faktiskt kan bli det som gör att ÖIS blir en allsvensk klubb och får fram storspelare på sikt?
Absolut, tror man kan se det på 2 sätt. Att, dels när man vet att ÖIS kan bli en stabil förening, för att man kommer ju fostra mycket eget, sen kommer man aldrig fostra alla, vilket gör att vi kan, när vi värvar utifrån, så kan man känna att det här är något vi verkligen saknar och som inte finns. Och då kan man kanske gå hårdare på just den profilen, än att idag värvar in ganska mycket spelare. Det är ju nummer 1. Sen nummer 2 är ju att de här egenfostrade unga spelare, så länge de är under 24-25 år, så har de väldigt högt säljvärde. Och att varje man säljer också under resans gång gör ju att man kan återinvestera och alltså och bygga upp klubben långsiktigt. Så det finns ju både liksom, det finns 2 effekter då som jag ser det. Och därför så ska man verkligen ha en bra egen akademi. Sen ska man aldrig glömma bort att man måste ha en väldigt bra spelarrekrytering utifrån också. Men den kan man då kanske vara lite spetsigare, och man kan behöver inte ha så mycket spel, så att man har väldigt god tillsyn först och underifrån.
Ja, men väldigt spännande tanke. Jag tänker liksom att du som ändå har väldigt god insyn i akademin och sådär, hur mycket talang skulle du säga att det finns där idag? Hur många spelare från akademin kan vi se ta klubben eller ta klivet upp till A-laget inom kanske 2 år?
Oj, svårt att säga. Men under alla år jag har varit här, så har det aldrig funnits så mycket duktiga fotbollsspelare som det gör nu. Och då menar jag inte bara, för ibland har vi haft en jättebra en kull. Nu finns det bra spelare i varje kull. Och det är inte så här bara att man har en bra kull. Man vill ha några som är riktigt toppspelare, som man känner att de här kan bli väldigt, väldigt bra sin elitfotbollsspelare. För det är lätt att man bara har en bredd som är okej. Okay. I varje kull måste du känna att du har 1 till 3 spelare som är dina, vi kallar dem high potential player här nu då. Det är ju att det är de som du verkligen känner, de här har goda chanser att spela elitfotboll. Sen ska också alla vara duktiga. Men nu i alla kullar, ganska långt ner i åldrarna, så har vi minst 2 till 3, jag tror det är upp till 4 vissa kullar, som är de här high potential players. Så det är jätteviktigt för oss att ha det. Det kan inte jag känna att ÖIS har haft tidigare. Så därför så, jag ser väldigt mycket fram emot de kommande åren för ÖIS Akademi, och också för att de här spelarna kommer att ta startplats i framtiden när de är, om de fortsätter kämpa, så kommer det.
Det låter väldigt spännande, tror jag kan tala för oss båda när jag säger det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I alla fall då, det var ju augusti i år som det blev klart att du tar över efter Niklas Hallbäck då som tillförordnad klubbchef. Hur var det den processen gick till?
Ja, styrelsen ville Niklas flagga in för sin situation, och då fick jag frågan av styrelsen om jag kunde tänka mig att köra det hösten ut, och jag hade aldrig tänkt i de banorna innan, så, men givetvis så var det först tråkigt att för Niklas del, som han har jobbat nära. Men sen kände väl styrelsen att jag kunde, hade varit här länge och kunde klubben bra och alla dess områden. Och då tyckte jag det var en självklart att ställa upp och också få en chans att testa och vara tillförordnad klubbchef. Det var väl också en situation där vi inte ville röra om för mycket och att rekrytera massa folk och så. Vi har ju haft ett tufft sportsligt på herrarnas sida och också då det har sagt upp lite folk under året och så här, för att det inte skulle bli så stökigt. De flesta känner till mig här i klubben i alla fall, så var väl det en bra lösning att jag körde året ut, och vi fick lugn och ro, och alla spelare och ledare och alla som jobbar här känner sig trygga med att det är någon de känner sedan tidigare som leder klubben just nu framåt. Mm. Under den situationen som är.
Ja, men precis, och jag tänker du och Niklas, hur nära samarbetade ni när du hade rollen som akademichef?
Vi har faktiskt alltid haft en väldigt god relation, och jag har slagits mycket för talangutvecklingen här, så han har fått höra mycket jagat han med att vi ska liksom sätta resurser på det här och jobba långsiktigt och så. Så att vi har alltid haft mycket dialog och sådär. Och nu, de senaste åren tycker jag också styrelsen har varit involverad i det. Så att vi har varit en grupp där som har jobbat väldigt tajt. Så att jag har ju suttit lite att han har behövt hjälp i vissa delar i sin. Så jag känner mig ganska god. Jag känner mig ganska trygg i att, liksom, att kunna ersätta han här just nu, och han är ju samtidigt kvar på viss procent också. Mm. Så att det är också en trygghet att för alla, när vi gav beskedet att det är ingen som försvinner på dagen, så, utan han är kvar året ut och så det har gått väldigt bra, tycker
jag. Ja, men gött. Och för dem som liksom kanske inte är jätteinsatta och sådär, alltså vad är skillnaden mellan en sportchef och en klubbchef, om du skulle beskriva det?
Det kan jag säga är lite upp till klubben egentligen. Om man ska ta rollen här rent, så är det klart att alltså, sportchefen är ju sportsligt ansvarig för herrarna, och kan ju också vara ansvarig för akademin. Alltså att man har lite ansvar över akademichefen, beroende på. Och klubbchef har ju mer ett klubbperspektiv att utveckla föreningen och dess delar, och har ju ett övergripande ansvar över egentligen alla. Så. Men en del klubbar jobbar ju med att klubbchef är även sportchef, att man har delade roller. En del har ju att akademichef är sportchef. Så det är lite så att titlarna i sig är ju väldigt olika. Men sen jobbar alla klubbar väldigt olika beroende på förutsättningar. Alltså, ja, IFK Sundsvall har ju kört länge att sportchef, klubbchef är samma person. eller sportchef, akademichef, samma person. Elfsborg kör ju lite liksom att tränaren är manager och att klubbchefen då är en del av sporten och gör spelarförhandlingar och sådär. Så att, ja. Det är olika titlar, men det är väldigt olika hur folk använder rollerna.
Man kan säga att det skiljer sig lite, arbetsuppgifterna skiljer sig lite från klubb till klubb helt enkelt.
Ja, precis. Men skulle man ha rena roller som en del har, så är det väl ganska tydligt att sportchefen är över sporten och klubbchefen är mer över liksom, alltså, hela klubbens övergripande liksom, och utveckling. Så.
Men ditt arbete då som klubbchef idag, nu har vi ju ingen sportchef just nu för tillfället då. Hur blir det lite mer en blandning då mellan det som du beskrev här, eller hur ser ditt arbete ut?
Ja, vi har ju valt att köra ett sportråd så länge då, där jag är en del av det och tillsammans med tränarstaben och två från styrelsen då. Och att vi då för diskussioner med hur vi vill sportligt ta oss framåt. Sen själva förhandlingarna med spelarna har jag gjort då, med dem vi vill förlänga med och sådär i dagsläget.
Ja.
Så att, men då har ju vi i sportrådet bestämt att de här vill man förlänga med, om man säger så. Så det är inte jag som vill säga att, ja. Så att, lite så jobbar vi nu då. Och så försöker vi väva in akademichef också då, för att så att man inte, om man har den här high potential player som vi pratar om, så vill man ju inte sätta stopp för den spelaren heller, utan det gäller att ha en avvägning hur långt avtal ska man erbjuda de spelare som spelar på de positionerna idag. Och när kommer den här spelaren och sådär, så att det, man väver ihop och synkar ihop. Så att, akademichefen har ju också en del av det, så jag tillhör.
Ja. Okej. Och det är från styrelsen, det är George och Fredrik, eller?
Ja, det är det.
Yes. Okej. Vi skickade ut på vår Instagram och sådär lite, fick in lite lyssnarfrågor. Det var många som undrade givetvis då när ÖIS ska ta sig upp till Allsvenskan igen. Men liksom vad är det liksom långsiktiga målet? När kan vi bli ett allsvensk lag igen, tror du?
Ja, det är en svår fråga. Det jag tycker är viktigt är att man alltid när man tävlar i idrott så måste man alltid ha ett intresse av att vara bäst. Annars är det ju ingen att tävla, tycker inte jag. Och det ska jag, att alltid, vi ska alltid vilja vara bäst och vi ska alltid vilja bli bättre. Sen kan jag tycka att ÖIS också måste ha på många sätt bli bättre, inte bara med sport, utan hela klubben måste hänga med. Så att den dagen vi kommer upp till Allsvenskan så ska inte det bara vara att vi kommer upp dit. Vi ska också vara redo att kunna vara kvar och ha bra spelare och bra organisation på plats och sådär. Men strävan måste alltid vara att vi ska vara bättre än vi var hela tiden året i säsongen före. Och då kommer vi att nå Allsvenskan. Och jag hoppas ju att det alltid ska gå fort. Men det måste också gå så fort att hela klubben hänger med så att vi gör det bra. Men för mig så ska man aldrig delta i tävlingar om man vill bli 7 eller 8. Så där. Man måste våga säga att man vill bli 1. Sen kanske man inte kan bli det exakt nästa säsong. Men om vi nu blir 11 år måste vi våga säga att vi ska slå det. Och vi ska bli bättre. Och hur kan vi hela tiden bli bättre? Och att vi har planer för det. Det är både kortsiktiga planer men också långsiktiga planer. För ÖIS ska givetvis tillbaka till Allsvenskan. Det är en klubb som ska vara där. Det är inget sant.
Det låter bra. Vad är liksom din analys kring att, för nu vi hade för ett par år sedan så var vi ju 4 något år och vi var med ganska högt upp och nu har vi haft några säsonger som har varit lite tyngre. Vad är din analys kring det, att det har inte liksom slått så väl ut då rent sportsligt så?
Jag har inte haft just den här rollen när jag har analyserat. Jag har analyserat akademin väldigt mycket och dess delar. Men om jag bara ska ta mina egna känslor så är det att det jag kan, och som jag pratat fightas mycket för, det är att vi behöver ha strategier för både kortsiktiga och långsiktiga mål hela tiden. Och att vi inte har för stora svängningar i våran fotboll, både hur den ska bedrivas och hur den ska ledas. Utan för kraftiga svängningar gör att man måste rekrytera om väldigt mycket folk, både ledare och spelare. Och det är inte så att vi inte, alla spelare ska kunna spela fotboll, men om man vill spela en viss typ av fotboll så måste ju också både akademin och allting hänga ihop. Och det tror jag man tappade lite efter konkursen, när ÖIS röda tråd ordentligt. Och den tycker jag börjar sitta nu igen, men den kommer inte ge effekt exakt nu. Men att vi fostrar både från akademin men också vad man rekryterar externt till A-laget, att det sitter ihop, att det, så att det hela tiden blir bättre, och att, vi, att man diskuterar tillsammans vad har vi underifrån, vad har vi utifrån och vad har vi redan i truppen idag. Så att säga. Och att det är en... Så att det är en klubb som, det är väl den, mina egna åsikter så, utan att jag har gjort en analys, för jag har mest hållit på att analysera hela tiden akademin och dess utveckling. Så. Men det är väl så jag kan känna ju, så att man har levt mycket för nästa säsong, inte för de kommande säsongerna.
Okej, okay. Men så liksom det finns då en någon form av röd tråd för hur man vill spela fotboll redan från ungdomsåren och hela vägen upp då?
Jag är inte bara fotboll också, utan hur många spelare vill man ha fram från egna led? Det är också viktigt att sätta målsättningar så att liksom alla vet vad kravbilden är, att vi ska få upp de här spelarna. Hur många vill vi ha säljbara spelare i A-truppen? Hur många, vilka är spelare som är kulturbärare för oss framåt så att vi håller ihop liksom stommen och så att det inte bara fotbollsbitar, utan det är stora bitar för hela föreningen. Och det är så att man, som jag sett, att man måste också ha potentiella försäljningar så att man kan investera. Och när den försäljningen sker, vad ska vi investera i? Det måste man också ha en plan för hela tiden. Och så att, jag känner väl att jag har kommit väldigt långt där och börjar, och att det är dags att sätta upp det sista pusslet bara. Så är det en fantastisk förening med väldigt goda förutsättningar i dagsläget. Jag tycker tidigare Niklas och även styrelsen har gjort ett ganska hårt jobb med att städa upp mycket från konkursen. Även om folk tänker att vi konkade för väldigt många år sedan, men det har tagit väldigt lång tid att sanera också, för man är samtidigt sportsligt satsat och då tar det ännu lite längre tid. Och det har man kommit långt med då. Så att nu har klubben goda förutsättningar att ta hand om det här och göra något långsiktigt verkligen av det här.
Ja, det här känns bra att höra, måste jag säga alltså. Men jag tänker liksom när man ändå har en målbild och liksom, ja, men blir ett stabilt allsvenskt lag på sikt liksom, är det väldigt mycket så att man strävar efter att gå sin egen väg och göra det på sitt egna sätt, eller har man andra lag och andra liksom historier som man tar inspiration av? Finns det något lag som ni kan ha som liksom, ja, men lite av en förebild som har gjort en liknande klättring?
Ja. Nu kanske det känns väldigt långt bort, men vi har ju haft Real Sociedad som faktiskt gjort en liknande resa. De var också nära att konka för typ 20 år sedan ungefär. Exakt som ÖIS. Ramlade ur seriesystemet och bestämde sig då för att göra en väldigt tydlig satsning. Och de står fast vid sin röda tråd. Det har de gjort i 20 år och nu är de väldigt framgångsrika. Men det är först senaste 5-6 år de är riktigt, riktigt framgångsrika. Och det har ju tagit dem 15 år, men nu är de en otroligt stabil förening. Men där har vi har ju fått, de har kommit väldigt, väldigt långt med sin strukturordning givetvis. Och de har varit väldigt ödmjuka att hjälpa oss, så de har varit en väldigt stor inspiration för oss. Sen går inte vi att vi kan ta allting från dem, för att de omsätter så mycket mer pengar och sådär. Mm. Men de har väldigt mycket bara grundläggande saker som är enkla, framförallt som vi både tagit i akademin men också kring spelarrekryteringar som de har hjälpt oss med nu. Och nu när vi har fått deras skandinaviska ungdomsscout hos oss, så får ju vi tillgång till hur de exakt scoutar, och det är ett otroligt, ja, det är ett upplägg man kan, verkligen kan kopiera, och det är ett otroligt bra upplägg där man har, en rekrytering är ju väldigt viktig och det måste bli rätt. Då får man en stort värde på den. Och där, så att de har ju hjälpt oss med väldigt mycket nu, och nu vet att de har tillför resurser här också när vi har gått igenom lite samma saker och är väldigt ödmjuka, så att de är den stora förebilden på det vi kan ta av, inte på allting. Vi kan inte ta att vi ska vara 50 000 på läktaren eller vad de nu är sådär.
Nej.
Men mycket av liksom spelarutbildning och scouting och värderingar och så, de är väldigt bra.
Man kan se det lite som att vi ska inte bli Real Sociedad, men vi ska bli lite som Real Sociedad kanske.
Ja. De har gjort det, de är också från en, varför inte vi från en mindre ort egentligen, men de är ju från ett mindre område i Spanien. De är inte den största klubben, om man ska dra liknelse där då, att de inte är just nu är det i alla fall. De de är otroligt duktiga på att ha byggt upp sig över lång tid. Så att, ja, det finns väldigt mycket att ta. Alltså, de har inte gjort någon quick fix. De har en ordförande, eller en president har de som heter, som inte pratar om nästa år att han vill vinna titlar. Han pratar om vad Real Sociedad ska vara 5-10 år i tiden. Det är ju att alla strategier utgår från det. Mm. Så att, även nu då när jag pratade med dem och sålde Alexander Isak för 700 miljoner så fanns det, de har ju ingen ambition att de ska köpa en annan och säga att nu ska vi spräcka The Limit. Den de ersatte med var en kille för där de har ett maxbelopp typ på 200 miljoner. Och han ska nu utveckla den och sen så ska han sälja så fortsätter man bygga klubben upp hela tiden. Man har renoverat träningsanläggningen, matchanläggningen och bygger upp organisationer och hela tiden återinvestera det man får aldrig i storhetsvansinne. Och det tycker jag mycket vi kan ta av. Att vi inte tänker att, som i år då, exempel, att vi har ett tufft läge i tabellen och så tänker vi att nästa år kommer vi vinna. Allt kan hända, men det kanske är bättre. Vi tänker att nästa år ska vi bli avsevärt mycket bättre än vad vi var i år. Och hur blir vi det? Och sen så håller vi på och tänker så hela tiden. Så kommer vi att ta oss framåt strukturerat och då kommer vi komma till allsvenskan.
Ja, det är väldigt spännande det där. Det känns ju i alla fall inte som att det är så många svenska lag som har haft det tänket som Real Sociedad har haft. Så det låter verkligen som en intressant grej och det är någonting som jag tror ingen av oss riktigt har reflekterat över. Vi är ju lite sådana som supporter så är man ju alltid sådär att ja, men nästa år åker vi upp, året efter vinner vi allsvenskan. Men det måste ju också, det inser man ju, att det måste ju finnas ett långsiktigt tänk. Det går inte att vinna allsvenskan när man spelar i Superettan, men den som spelar mest strategiskt kan ändå komma en bra bit på vägen till att vinna allsvenskan om man ser det så.
Absolut, jag håller med 100%.
Komma längre liksom, ja, inte bara gå upp och sen åka ner igen liksom.
Nej, hålla sig. Det fallet kan ju också bli farligt ibland, en del går upp som man ser så är inte alls färdiga som föreningar, sen blir de fallna rätt igenom Superettan och
ja, precis. Alltså, ja. Finns ju några lag som...
Vi måste hela tiden vilja bli bättre och analysera vad det är vi kan göra för att hela tiden bli bättre både kortsiktigt och långsiktigt och ha planer för båda hela tiden. Så kommer vi att komma till allsvenskan och vi kommer framförallt vara med i toppstriden nu då, i Superettan och sådär. Det är dit vi måste så.
Ja, vi vill inte bli Brommapojkarna, det kan vi väl konstatera, även om de är på väg upp nu. Det är en hiss i fotbollslag där.
Ja.
Sen har de en bra akademi så. Kanske man
kan... Absolut, så de har vissa delar man kan ta. Men samtidigt så har de ju svårt att få klubbkänsla. Lite känns det som att alla som spelar... Många känns som att de har på AIK och Djurgården med sig. Det vill ju vi absolut inte få. Vi vill ju få att alla som spelar i ÖIS ska bli ÖISare först och främst.
Jajamän.
Det är en stor rekrytering för oss både... publikmässigt men också intressemässigt så är det klart att vår egna fotbollsverksamhet är ett jätteintresse. Så att, men sen så är de ju duktiga på att fostra spelare. Det är klart, ja. det ska man ge dem respekt för också att de är så.
Ja, hur tänker ni då framöver kring just publiken? Det var ju väldigt fina enkronasmatcher men det var inte jättemånga i publiken jämfört med vad det har varit tidigare år. Hur jobbar ni för att locka fler från folk till matcherna fram igenom?
Det som var problemet är att sportsliga resultat är påverkat till viss del, men inte alltid avgörande. Och det vi jobbar mycket med nu som vi har startat här för det här året är att vi jobbar mycket med i akademin då, med ett samarbetsklubbar. Att vi besöker dem både och hjälper dem med tränarutbildningar och spelarutbildningar. Och även har varit några akademitränare där och hållit träningar, inspirationsträningar för vissa olika lag där. Och i samband mot de här samarbetsklubbarna jobbar vi också nu med att dela ut biljetter till dem, bjuda in dem både till matcher, både folk från styrelsen men också deras spelare och sådär. Men jag tror inte bara på att åka dit och dela ut biljetter, vi måste vara engagerade i de klubbarna. Så vi har ett urval av klubbar nu som är i Mölndalsområdet först och främst nu då, där vi jobbar aktivt och... Både att vi försöker rekrytera våra akademispelare från de här klubbarna. Men också då att vi är där och ger dem någonting. För om vi ger dem någonting så blir det ett intresse för oss. Så att vi har i år haft både deras styrelsefolk med oss på matcherna. Och vi har haft väldigt många lag bjudna. Och det är också ett långsiktigt arbete. De kommer inte bli ÖIS-are imorgon. Men om vi gör så här över lång tid mot vissa klubbar. Och och jobbar ihop med dem på olika sätt, så är det större chans att de också blir öjsare, för att de får både i ledande positioner i de här klubbarna men också i de deras spelare. Vi behöver ju komma åt fler. Att dels att det ska födas eller komma nya öjsare, men också att vi behöver få tillbaka de gamla. Men vi kan inte bara vänta på att de gamla ska komma tillbaka, vi måste samtidigt få dit nya. Mm. Och sportsliga resultat kommer inte att hjälpa oss att få tillbaka många gamla öjsare. Men nya öjsare behöver inte bara hänga på sportsliga resultat. Det kan också hänga att man tycker att öjsare är en väldigt härlig förening att vara med. Dels det är att det är våra tränare där och hjälper till, och våra ledare är ute där och hjälper dem. Så kan man vara, wow, öjsare är roliga. Och så går man på öjs bara för det. Mm. Så det är ett sätt som vi börjar nu. Så.
Ja, och precis som vi var inne på förut där också, så sen coronaåret så har vi ju också ett damlag som röjt väldigt stora framgångar i de lägre divisionerna. Det är ju också ett långsiktigt arbete såklart. Man, de börjar ju liksom längst nerifrån och så klättrar man upp. Men nu blir det ju förhoppningsvis division 1 nästa år. Och jag tänker långsiktigt, om vi kollar på damerna, så är även det ett arbete som försöker resultera i ett till allsvenskt lag om x antal år.
Ja, vi har sagt att vi vill spela i elitfotboll med både damer och herrar i framtiden. Mm. Och det är ju det bästa sättet att stärka varumärket, om också pratar om publikrekrytering, det är ju att ha både damer och herrar i elitfotbollen. Och om man ska se till kvinnlig publikrekrytering, så är det ju faktiskt väldigt många tjejer som har damallsvenska ganska högt upp som sitt intresse, och jag har inte killar på samma sätt, så det är ju en chans att stärka varumärket. Och vi vill ju också ha samma upplägg på damerna gällande akademi, så vi kommer här nu kommande inom de kommande 5 åren här att starta upp först ett F19, sen ett F17 och sen ett F15 och ha ett akademiflickspår också.
Okay.
På samma sätt som killarna, och fostra våra egna spelare till de här akademilagen också, eller till våra damer och herrar också då, så att ha samma upplägg där och implementera båda arbetssätten i båda könen, så att det inte är någon skillnad i oss. Utan,
det
så
roligt. Att,
just nu har vi inte... Vi startade med våra flicklag för 6-7 år sedan ungefär, och började få upp hyfsade kullar och sådär. Så det är en liten bit bort. Skulle man stått upp på de här klimillagen nu, så har vi ingenting eget underifrån, utan det är bara rekrytering. Så att, vi har ju bara damjunior där en del faktiskt har spelat här i många år. Men vi behöver ha ett ganska bra tillflöde underifrån samtidigt som man kan rekrytera till flickorna då i akademin sen. Så att vi har både och, för så har vi ju våra egna pojkakademi. Några kommer från ungdomsverksamheten här och några rekryteras från externa klubbar. Och sen då ur det få upp till våra damer och herrar. Så att det är ambitionen att fostra elitspelare till oavsett om man är flicka eller pojke i framtiden.
Ja, det är jättekul att höra också. Har man 2 allsvenska lag så kan ju det sportsliga resultera i, går det bra för ett lag så blir det lite enklare att hålla på det andra laget liksom, antar jag kan bli en faktor. Men vi ska väl egentligen börja avrunda den här intervjun nu, är tanken. Och vi tänker ställa samma fråga som vi alltid ställer till någon som har varit med och blivit intervjuad. Och det är, om du fick bjuda in en gäst med öjsanknytning till podden, vem hade du velat höra?
Oj. Ayrton Almeida tycker jag är väldigt rolig att lyssna på. Han har en väldigt intressant resa han har gjort i sitt liv. Han har varit ute och haft en fantastisk karriär. Så att han skulle jag gärna vilja höra en lång intervju på.
Ja, men absolut. Det hoppas vi också på. Vi får se vad som kan dyka upp i framtiden.
Han har mycket fritid nu, så nu ska ni ta honom.
Ja, men precis. Vi hugger nu här lagom efter avtackningen så han inte sitter ner allt för mycket. Nej, men det är bra. Men vi gör väl som så att vi tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i podden. Och det var jätteintressant att höra lite nya perspektiv på både akademi och klubben och hur det är ju små som förening idag. Och man känner ju sig ganska trygg så här efteråt, måste jag säga.
Ja, det var positivt. Tack så mycket.
Ja, nej men gött snack med Andreas där. Det var ganska mycket spännande grejer som kom fram. Jag tyckte framförallt det var väldigt intressant att höra hur man De tog inspiration från Real Sociedad och Baskien helt enkelt. Och kul att man har tagit in folk därifrån också. Mer därtill som lät spännande.
Mm. Ja, men det var ett intressant samtal och det ger ju en bra känsla framöver. Det känns som att klubben är på rätt väg och kanske kan vi göra en liknande resa då som Sociedad. Nu är ju de ett av Spaniens bästa lag. Det får man väl hoppas på om 10-15 år sådär att vi följer deras fotspår.
Ja, men absolut. Det är ju en dröm än så länge, men en dröm som känns lite mer realistisk efter den här intervjun tycker jag i alla fall. Och även om de sportsliga resultaten kanske inte alltid är jätteroliga just nu, även om vi tar några fyra målsegrar ibland, så känns det ändå som att efter det här samtalet så känns det lite mer stabilt. Det känns lite bättre än vad det gjorde innan och det tycker jag alltid är kul. Oavsett om man intervjuar med någon eller bara pratar med någon. Det är en bra jävla magkänsla alltså.
Mm, ja men så är det absolut. Sen så gäller det ju naturligtvis att vi klarar oss ur den här sportsliga sitsen som vi har satt oss i här nu i år då. Och klarar oss kvar i Superettan. Så det blir ju nervigt hela vägen in. Men det är klart att med den organisation som vi har byggt upp här sen konkursen och det som Andreas säger här, så känns det ju skönt på det sättet. Klarar vi oss kvar nu så kommer jag ha en god känsla inför framtiden.
Ja, nej men precis, det är väl en rimlig analys och det är väl med dina kloka ord som vi får avrunda för idag och tacka så mycket för oss. Det här var jättekul. Och är det så att ni vill att vi ska intervjua någon, precis som vi frågade Andreas, är det någon som ni verkligen vill ha med i podden, så tveka aldrig på att liksom höra av er. Vi lägger ut lite frågor och sådär ibland på sociala medier. Men är det så att ni verkligen har någon gäst som ni känner att honom eller henne vill jag verkligen se i snack, så är det bara att lyfta på luren och skriva till oss på DM. Så ska vi försöka ratta ihop det så gott det går i alla fall.
Ja. Så är det. Eller snacka med oss på kommande match mot Halmstad då, som Halmstad borta här nästa vecka.
Ja, nej men precis. Det blir ju en härlig match i klacken på anrika Örjansvall. Och nu gäller det fan att vi tvålar till dem riktigt rejält. För att de är ju så säkra på allsvensk mark så att de får schabbla bort det helt enkelt. Och spelar vi som vi gjorde mot IK Brage så har jag egentligen inget tvivel på att vi ska kunna slå Halmstad också. Men vi låter det vara osagt till nästa podd och säger därför som vi alltid gör, ha det gött, hej! Vi är blå och andra laget slå. Hej! ÖIS är världens bästa gäng. ÖIS är laget som tar två på